Jag satt en gång i världen som läkare på en alkoholmottagning en kväll i veckan i 4 år. Det var en kristen mottagning, det var på Stadsmissionen i Göteborg. Och en kväll så satt där en man framför mig och grät. Och han talade om sin skuld. Och hur tungt det var. Och jag började lite valhänt och tala med honom om att det finns förlåtelse för allting och Jesus har försonat allt. Och han lyfte upp ögonen och tittade på honom och sa han, ja, mig ja, men mina barn. Jag har ju fördärvat deras liv. Och även om det finns förlåtelse för mig, vad gör jag med mina barn? Och jag blev honom svaret skyldig. Men jag tänkte att vi skulle ta denna episoden som en utgångspunkt. Att vi får tala om skuld och skuldfrigörelse idag. I dess allra vidaste mening. Och vi kanske skulle läsa Davids 32 psalm också som en inledning. Ett vittnesbörd om läkedomskraften. I detta som vi kanske kan kalla för skuldfrigörelse. Det är roligt om någon annan än jag läser. 32 psalmen i psalmen.
Fäll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överträdelse. Fäll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning, och i vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben i min ständiga klagan. Till dag och natt var din hand tung över mig. Min livsakt förfolkade som av sommarheta, sela. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskyllde inte min missgärning. Jag sa det, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning, sela. Därför ska alla fromma be till dig på den tid då du är att finna. Sannerligen, om en stora vattenfloder kommer, ska det inte nå till den. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig. Med räddningens jubel omger du mig, sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte som hästar och mulåsnor utan förstånd, på vilka man lägger töm och betsel för att tämja dem. Eljest får man dem inte fram. Den ogudaktiga har många plågor, men den som förtröstar på Herren, honom omger han med nåd. Var glada i Herren, fröjda er, ni rättfärdiga, och jubla alla ni rättsinniga.
Det är ju inte säkert att det här handlar om Davids affär med Batseba. Det står ju faktiskt inte det. Men varför inte? Det är väl ändå troligt att den här psalmen och den 51:a psalmen där han bekänner sin synd, att de hör ihop. Och David berättar om hur han blir helad ifrån en depression, för det får man väl kalla det här. Var och en som har varit deprimerad känner igen uttrycket min livssaft förtorkades så som av sommarhett. En fantastiskt målande beskrivning, inte minst om man har varit där nere i Medelhavsregionen och känt hur varmt det kan bli. David blir helad från en depression. Och han blir löst ifrån skuld. Och ändå var det ju på ett sätt en skuld som inte gick att reparera. Uria var död. Och han återuppstår inte från det död. Likväl inträffar detta, och vi måste förstå att det som händer med David är någonting långt utöver att man förklarar en teologisk princip. Det handlar inte heller om att man i mer eller mindre rituella vändningar uttalar det ena eller det andra. Utan det här handlar om ett Guds läkedomsmirakel. Det här är bortanför förståndet och förnuftet. Uria var död. Och han fortsätter att vara det. Och om vi tittar lite grann i 51:a psalmen, så finns där ett uttryck som jag återvänder till i tanken då och då. Jag är inte färdig med det. En vacker dag så kanske det öppnar sig och någonting alldeles nytt tittar fram. Det sjätte versen. Mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon, säger David. Ja, men Uria då? Det var ju han som råkade illa ut. Käre David, har du inte syndat mot honom med? Bara mot dig har jag syndat. En finurlig vändning. Jag är inte mannen att lägga ut det. Jag bara konstaterar att så står det. Och det är ju märkligt redan det. Så länge jag teg försmäktade mina ben i min ständiga klagan. Varför teg han? Profeten och gudsmannen David, varför teg han? Det blir ju ingen ordning på någonting för Gud skickade Natan till sist. Och Natan fick ju nästan ta honom med överrumpling. Den här liknelsen om den fattige mannen som bara hade ett lamm och allt det här. Gud fick nästan så att säga använda lite skjutjärnstaktik för att få David till att bekänna sin synd. Är det vanligt det här?
Ja. Jag tror att det är så svårt att bekänna sin synd.
Ja, det är svårt. När vi sitter i själavård med människor, hur yttrar sig då de svårigheterna?
Att man inte kan ta emot hjälp. Det är låst.
Ja.
Man upplever ofta försvar. Man hittar orsak och anledning till. Ja, man vill inte gå på kärnan för det handlar om. Utan man har vinklat på olika håll och säger ursäkta att det blev så att det var så. Det är den som så och så vidare.
Ja, man har förklaringar. Undanflykter, ursäkter. Och det andra är förstås, och det är det vanligaste när vi sitter i själavård. Det är just detta som David säger, så länge jag teg. Och det vill jag ge er som ett gott råd. Många gånger när man sitter i själavård så kan man inte få det hela att gå ihop. Man kan inte begripa varför personen känner som han gör med mot bakgrunden av det han berättar om sitt liv. Och då har jag vant mig vid att ställa den frågan. För då finns det inget mer som du skulle berätta. Och då brukar det komma. Man spar det värsta till sist, det gör man alltid. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga krav. Och tiger gör vi det längst. Det kan hända även med gudsmän som David. Så ett av problemen i all själavård, det är att veta när man har fått veta allt. Eller att kunna lukta sig till när det finns något mer som borde komma fram. För vi antar att vi hade haft David till själavård. Deprimerad och så här som han är. Och vi talar om lite av varje, hur jäktigt det är att vara kung och alla krigen och jobbigheterna och ansvaret och så här. Och ja, stackars dig David, och det är verkligen inte lätt det här, och jag förstår, du har många fiender och Absalom och hela köret. Ja, det hade visst inte hänt ännu, men... men det ena med det femte. Och så till sist då, när samtalet är färdigt, så lägger vi händerna på honom och ber till Gud och verkligen ropar om helande och helbrägda gör det, så David går hem och mår lika pyton som förut. Det var något mer som skulle fram. Och att då inte liksom råka i förvirring utan att veta detta. Det kanske finns någonting att fråga om utöver det som är sagt. Därför att det är en väldig frigörelse att få säga det. Och det är många gånger när man får vara med om att en människa på det här sättet lättar sitt hjärta, som det heter, så kan man få se de stora lyften. De verkliga förvandlingarna. Ja.
Samma stund som man bekänner sanningen.
Ofta är det så, ja. Det hör till de tacksammaste sakerna i själavård. Därför att det blir ofta så momentana förvandlingar. Men födslovåndorna är svåra. Och motståndet är starkt.
I andra salmen, femte versen.
Ja, vad tänker du på det?
Och precis vad vi sa.
Det ligger något väldigt viktigt i det David säger här. Jag uppenbarade min synd för dig och överskylde icke min missgärning. Jag brukar skilja på bekännelser och medgivanden. För ibland kan man lukta sig till vad det hela handlar om, och ibland får man ett kunskapens ord. Och då måste man gå väldigt försiktigt fram. Om det är så att du får ett kunskapens ord om den skuld, den börda som tynger en människa, så kan du inte liksom flyga upp och säga: haha, jag har ett kunskapens ord, du har gjort det och detta. För då har du på ett sätt tagit ifrån personen möjligheten att så att säga lägga fram det själv. Och det kanske också blir så att när du går fram på det viset, så kanske du låser personen så att han ändå på något sätt måste ursäkta och skyla över. Ja, jag gjorde visserligen det, men de var ju så elaka och jag har haft en så svår barndom och frugan stack för 14 dagar sedan och så vidare. Så det var ju inte konstigt att jag tände eld på stadshuset. Ja, då har man visserligen lagt fram sin syn, men man har samtidigt överskjutit. Och då ser man ofta inte de momentana förändringarna. Utan det är när människan plötsligt släpper försvarsattityderna, släpper kryckorna som han har tagit sig fram med. Och liksom bara rätt upp och ner säger: Gud, detta har jag gjort. Detta är min skuld. Förlåt?
Vad kallar du honom en förändring du pratar
på? Momentan, ögonblicklig.
Ja, en ögonblicklig förändring. Förlåt att jag använder då svåra ord här. Jag tror vi ska också titta lite i Johannes första kapitel. Läsa en vers där som jag tycker är väldigt viktig. Vi läser 16 och 17 verserna. Johannes 1, 16 och 17.
Av hans fullhet har vi alla fått del, men nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåd och sanning har kommit genom Jesus Kristus.
Ja, nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Lagen då, var det inte sanning det? Det låter som det var någon sorts motsatsställning här. Det är ju ett män emellan.
Sanningen till syndakännen.
Ja.
Lagen var väl en sanning som kom utifrån. Det som skulle komma i Kristus var att det skulle komma inifrån.
Ja. Men lagen är ju sanningen utan nåd. Den obarmhärtiga sanningen. Den som man bara orkar droppvis som bäska droppar. Men i Kristus har sanningen ändrat karaktär. Och i Kristus omges sanningen av nåd. Föregås av nåd. Och här finns en väldig hemlighet i själavårdssamtalet. Att det ska få finnas nåd på ett sådant sätt att man orkar med sanningen. Och att hjälpa en människa fram till syndabekännelse, det kan ibland ta väldigt tid. För att, som jag sa nyss, ibland kan man förstå på ett ganska tidigt stadium vad personens skuldbörda egentligen handlar om. Att då liksom leda samtalet fram till den punkten där han känner sig ändå så pass buren av Guds nåd att han kan lägga fram sin sak för Herren. Det är en konst. Det är någonting att be Gud om hjälp att kunna lära sig. Det handlar ju väldigt mycket om att inte ha några dömande värderingar i sitt eget inre. Därför det där luktar alltid. Det är inte en fråga om att spela teater, utan det är ju en fråga om att vara lösgjord själv. Det är väldigt viktigt att man som själavårdare är mycket inställd på att återkomma till Herren med en längtan om att Herre, lös mig från allt lagiskt väsen. Påverka mig så att jag kan höra allt utan att döma någon. Utan så att vi istället bara får bära fram bördorna till dig. Gör mig sådan att den som kommer till mig orkar med sanningen. Hela sanningen. Ofta är det så här, jag brukar uttrycka det med en liten bild, när man anar var problemet sitter. Så säger man det inte, utan man börjar ställa frågor. Och jag brukar säga att jag frågar i spiral. Man tar inte sikte på problemet, utan man siktar lite vid sidan av. På lagom avstånd. Men i alla fall så att man närmar sig problemet. Och när man har kommit till den punkten man siktar på, då är man alltså fortfarande inte framme. Då siktar man i ett lite annat väderstreck lite vid sidan av. Och så kan man gå lite grann som katten kring het gröt tills liksom personen själv lyfter fram det som ska sägas. Det ligger ett väldigt värde i att man så att säga inte efteråt känner sig överrumplad eller våldtagen, utan man har fått säga det själv. Då blir det en bekännelse och inte ett medgivande. Ofta kanske perspektivet klarnar för personen själv när man sitter och samtalar på detta vis. Därför att när man så att säga går i spiral runt den ömma punkten, så kanske undan för undan den ena undanflykten och bortförklaringen efter den andra lugnt och stilla avlider tills problemet finns där i sin, så att säga, sin verklighetskaraktär. Och här får man se upp så att man inte blir allt för effektiv och rationell. Så att säga att man går av på pudens kärna och har det hela avklarat på 10 minuter och kanske har sopat bort allt sammans. Utan att istället kanske få ta 3 timmar. Och man så att säga kommer fram till det hela på ett sätt som inte är förnedrande, utan på ett respektfullt vis. Paulus uttrycker det här så fint. Vi kanske ska titta på det också. Galaterbrevet 6 och 1. Här vill jag gärna läsa ur gamla översättningen, för jag tycker att det står så målande uttryckt. Det är ju inte bara en fråga om information, utan det är ju också lite grann en fråga om att måla upp en situation. Galaterbrevet 6 och 1. Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då må ni som är andliga människor upprätta honom i saktmods and. Och du må ha akt på dig själv att icke också du blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Ty om någon tycker sig något vara fastän han inte är, så bedrar han sig själv. Må var och en pröva sina egna gärningar. Han ska då tillmäta sig berömmelse allenas efter vad han själv är och inte efter vad andra är. Ty var och en har sin egen börda att bära. Att upprätta varandra i sakt motsatt.
Det här betyder alltså inte att man bara alltid bara kan bjuda in människor till bikt. För ibland är det så att det som är skuld i våra liv är kanske så väl undanstoppat att vi inte kan ta fram det själva och bekänna det utan att få hjälp att se sanningen bortanför våra egna ursäkter, förklaringar, dimridåer och förtiganden. Alltså kan vi aldrig liksom ta skuldproblemet i ett själavårdssammanhang bara så här att man frågar liksom, är det någonting som du behöver bekänna? Jag säger inte det, jaha, ja, då går vi vidare. Utan hela tiden måste man sitta där så att säga med inlevelsen fullt påkopplad och känna, är detta en skuldtyngd människa? Och i så fall, vad är det som tynger honom? Och många gånger kan man få börja leta och leta och kanske leta längre. Men har man den känslan så ska man inte ge upp med en gång. Därför att det här är ofta det smärtsammaste vi har. Och det är inte så lätt att liksom redovisa detta snabbt och effektivt. Det kan behöva upprättas en relation i sakt mot sant innan man vågar att börja tala om saker och ting som de verkligen är. Har ni varit med om att människor har bekänt saker och ting och inte upplevt någon lättnad? En person berättar om sin förnedrande eller förödmjukande situation och så säger du förtröstansfullt att ja, men det här ska vi lägga fram inför Gud. Och vederbörande tittar på dig och säger lite resignerat att, oh ja, det har jag allt försökt med. Det funkar inte. Vad gör vi då? Nej, säger vi. Det var ju tråkigt. Beklaga. Det funkar inte alltid. Eller?
Det finns väl ofta något bakom då. Men är det så ibland att man vill vänta ut det till nästa gång?
Händer. Men det är kanske inte den vanligaste varianten. Om jag ställer en lite ledande fråga så här, är all skuld äkta? Alla säger nej. Någon får förtydliga.
Man kan ju ha blivit skuldfostrad så att säga. För stora krav på när man var liten. Vem har med sig det som en attityd?
Ja. Vad händer om man då bekänner en skuld som inte är äkta?
Man blir inte av med
det. Nej, som regel gör man inte det. Utan i regel händer det motsatta, nämligen att den förstärks. Upplevelsen förstärks. Därför att man hanterar en icke-skuld som om det var en skuld. Och ändå är det ingenting att förlåta. Och det här är också en hörnsten när vi nu ska hjälpa människor till frigörelse på det här området. Man måste alltid ha antennerna ute till att känna efter, är nu detta verkligen en skuld han bekänner? Eller sysslar vi med någonting som vi snarare borde kalla en skuldkänsla utan någon verklig skuld bakom? Du talar om att man kan bli skuldfostrad. Kan du lägga ut ämnet lite mer?
Jag tror att man kan ta på sig skuld om man lever i en situation som inte är bra i ett hem. För att hjälpa upp situationen så blir man det svarta fåret. Ta på sig skulden.
Hjälper det upp situationen?
Nej, det gör det inte.
Varför gör man det då? Om det inte hjälper?
Jag tror väl att det hjälper.
Men förr eller senare måste man ju se att det inte gör det.
Nej, kanske att någon lägger skuld på en också.
Ja.
Lägger fördömelse på en.
Mm.
Inte tillbaka till igår.
Så här dags.
Om kraven.
Ja.
Det är de som ständigt lägger skuld på en, för vi lever ju aldrig upp till de stora krav som vi lägger på oss själva.
Nej. Alltså handlar ju det vi talar om idag om på något sätt om frigörelse från en anklagelseupplevelse. Och alltid måste man ställa frågan, var kommer nu denna anklagelse ifrån? En mycket vanlig variant när det gäller människor som lätt tar på sig skuld, allt för lätt, lägger på sig mycket skuld som inte är hans egen. Det handlar om att man har vuxit upp tillsammans med en förälder som kanske levde i mycket självömkan. Därför en människa som kroniskt tycker synd om sig själv skapar en atmosfär av dåligt samvete omkring sig. Och man vänjer sig vid att det dåliga samvetet är det normala. Det är så det ska kännas. Och så fort man hamnar i en situation där så att säga skulden halkar runt som en het potatis, så känner man sig van och trygg och hemma med att ta den där potatisen och svälja ner den. Och det här är alltså en variant när man möter människor som är väldigt skuldtyngda av många handa saker, men där man
i stort är besviken på Guds förlåtande kapacitet. Det handlar om att man tillägnat sig ett sjukligt livsmönster där man lägger skuld på sig själv, en skuld som aldrig Gud har satt dit. Det är inte den helige ande som överbevisar om skuld, utan det här är ett mellanmänskligt fenomen.
Eller
måste det gå till medmänniskor? Kanske en del som ligger många år tillbaka och sen kanske inte den människan lever. Hur blir det då? Vi ska ta upp det där med den inbördes förlåtelsen senare. Så det kommer vi tillbaka till. En annan vanlig orsak till att människor lägger på sig skuld så att säga i onödan är det här att det är ett enkelt sätt att undvika konflikter. För husfridens skull, som det brukar heta. Alternativet är naturligtvis inte att man grälar. Men alternativet är att man får börja att lära sig att reda ut saker och ting med sin omgivning istället för att sopa dem under mattan. En mycket bra variant om du vill fostra dina barn till att lägga på sig skuld i alla möjliga oträngda mål. Det är att du fostrar dina barn efter principen vad ska folk säga. För det grundlägger en allmän människofruktan och en allmän konflikträdsla hos barnen. Som kan finnas väldigt stark och väldigt levande när de är vuxna. Som gör att man tar på sig skuld, all skuld man kan hitta. Med förstoringsglas och dammsugare. Och sen är man allmänt besviken på Guds förlåtelse. Den befriade inte så som det stod i boken att den skulle göra. Hur gör Gud när han förlåter våra synder? Ja, tack för det. Var står det någonstans? Det står i Jesaja 43 och 25. Det ska vi slå upp. Då ska vi bli en missuppfattning fattigare. Hoppas jag. Jesaja 43 och 25. Vem läser det?
Ja, jag är den som utplånar dina överträdelser. För min egen skull och dina synder kommer jag inte mer ihåg.
Det är en mycket användbar vers. Överraskande många kristna tror att Gud förlåter genom att glömma bort. En mycket vanlig missuppfattning. Glömskans hav och fiske förbjudet och allt det här. Och det är ju en väldigt piffig och rolig bild. Bara det att den stämmer inte. Gud sänker inte ner våra synder i glömskans hav, utan han utplånar dem. Därför att den vanliga lilla misstanken som gnager i folk, det är den här: jag undrar om Gud kan vara så till den grad glömsk så han kan glömma av mina dumheter. När jag inte ens kan det själv. Om Gud skulle förlåta våra synder genom att glömma bort dem, så skulle det ju på något sätt vara någon sorts lögnens mekanism med i sammanhanget. Ja, ja, jag vet att du har gjort det där, men nu glömmer vi av det och låtsas som inget hade hänt. Och man har på känn på något vis att det är något skumt med det där. Kan Gud verkligen hantera synder på det sättet? Nej, det gör han inte. Utan Guds rättfärdighet fungerar på ett helt annat sätt. Han utplånar din överträdelse. Och när den inte finns längre, så är det inget att komma ihåg. Då har han glömt. Och detta måste ofta, ofta påpekas. Det är en värdefull vers.
Där jag
utplånar
dina överkänslor
som en I vilket fall som helst så kan vi ju se också av andra texter att vår skuld, den verkliga, den faktiska skulden, den är något konkret. Det var våra bördor han bar. Det får nu förstås att det är i den andliga världen som detta är något konkret. Men det är som om man går och säckar under tunga bördor. Och så kommer det någon och säger: hörru, jag kan bära dem istället för dig. Jag kan ta dem på ryggen och gå till tippen med dem. Ja, vad härligt. Vad bussigt av dig. Här får du. Åh, vad det kändes skönt. Det var våra bördor han var. Ni vet, i tredje Mosebok 16, där det står talat om stora försoningsdagen. När man lägger händerna på huvudet på en bock och bekänner folkets alla synder och driver ut bocken i öknen. Så otroligt konkret man hanterar skulden. Skulden, den äkta skulden, är ingen känsla. Utan är något konkret. Den falska skulden däremot är inte konkret, utan den är en känsla och den måste hanteras på ett annat sätt. Den kan inte lämnas till destruktion på samma vis som den äkta skulden. Utan med den måste man förfara på ett annat sätt. Är det lätt att ta emot förlåtelse? Nu har vi kanske mer talat om konsten att be om förlåtelse, men är det lätt att ta emot det?
Om man känner sig älskad så är det.
Ja. Förlåtelsen är ju ett stycke kärlek. Nåd.
också ett behov att den, man vet om att den som förlåter vet om djupet i skulden. Djupet i ens misslyckande.
Ja.
Så att jag vet om att den här människan verkligen pallar för att förlåta hela djupet. Mm. Och inte man lever i rädslan att de har bara förlåtit hälften egentligen.
Ja, han skulle bara veta hur det egentligen är. Ja. Mm. Men där är det ju en väldigt tröst att Gud vet alltihopa. Mm. Det är inte så skrämmande som det ibland görs till, utan det är ju en väldig trygghet. Men alltså, vi kommer tillbaka till den här svårigheten som vi har nosat på några gånger. Att det är svårt att ta emot kärlek. Och förlåtelsen är ett stycke kärlek. Och ibland finner vi att människor har en äkta skuld. Bekänner den, upplever ingen frigörelse. Det är inte en falsk skuld, det är en skuld inför Gud, och ändå händer ingenting. Vad gör vi då?
Människan kanske behöver bli helad i sån inuti, så att den kan ta emot kärlek först då. Så att kunna ta emot förlåtelse.
Ja. Men omvänt är det kanske så att det helandet kan inte på allvar äga rum förrän han upplever en skuldbefrielse. Det är det här med ägget och hönan igen. Men visst, det ligger mycket i vad du säger.
Jag kanske måste förlåta någon medmänniska om jag själv att det är en här kanske inte förlåtas.
Ja, det är... Det är ju inte ovanligt.
Om man kan förmedla kärlek in till den människan genom med Guds hjälp, att Gud liksom gör det på något sätt, när man ber, så att den känner sig älskad i den situationen, så kanske man kan ta emot det.
Ja. Jag tycker ofta, eftersom vi nu ändå har Jesaja 43 och 25 framme, att man har glädje av den där versen. Jag brukar ställa frågan, hur många gånger måste man bekänna en synd för att Gud ska så att säga utplåna den? Svaret är en gång. Och då får man alltså tala om detta att skulden är utplånad. Kommer Jesus om 10 minuter, så är det ingen tvekan om vart du hamnar. Saken är klar. Din sak med Herren är god. Men ditt känsloliv har ännu inte hängt med. Utan vi måste på något sätt söka vägar för att du ska uppleva den frigörelse som faktiskt objektivt har ägt rum. Ibland är det värdefullt att bara förklara rätt upp och ner att det här handlar om att våga ta emot kärlek. Man kanske får förklara att det här med att ta emot kärlek är inte så lätt som det låter. Och att det alltid finns ett vågande med. Om jag säger till dig, jag tycker så mycket om dig, vågar du då tro att det är sant? Därför att vågar du det, så har kärleken en förvandlande effekt. Men om du inte vågar så tänker du istället, ah, det är en sån där sol och vårare. Och så har kärleken ingen effekt, fast den fanns där. Och det här kan man behöva förklara för en människa. Guds nåd finns där. Den är redan given. Men vi kanske ska be Gud att du också får mod att våga ta emot den förlåtelse som redan finns över ditt liv. Modet att våga lita på att det här också gäller dig. Då har man ibland nytta av de texter där det står var och en. Och var och en som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Den som kommer till mig, honom kastar jag sannerligen inte ut. Jo, säger då vår vän som vi ska hjälpa. Du förstår det så här att jag har syndat mot den helige ande. Så för mig finns det ingen förlåtelse. Det är därför jag inte upplever någon förlåtelse. För den synd jag begick, den gjorde jag med avsikt. Och då har jag syndat mot den helige ande. Och då finns det ingen förlåtelse. Är det sant eller är det inte sant? Nej, det var inte sant och det var inte sant. Vad säger vi då?
För jag skulle säga att den som har syndat mot den helige ande söker inte förlåtelse.
Ja, kan du styrka det med något bibelord?
Sammanhanget där det sägs.
Ja, Matteus 12. Vi står upp då. Det är alltså det som textavsnitt som börjar i 22 versen i 12 kapitlet. Hur vill du använda den texten för att så att säga klargöra för en människa att han inte har begått synd mot den helige ande?
Ja, Jesus botar ju den här stumme mannen, va?
Ja.
Och sen säger fariserna det, när de klart ser att det är Jesus som gör det. Då säger de, det måste vara med demonernas första Belzebul som den mannen driver demonerna. Fariserna betraktar alltså det som Jesus gjorde som ett verk av djävulen.
Ja.
Det som de klart såg.
Mm. Men då säger din medmänniska så här att, jaha, de förnekade Guds verk med berått mod. Och jag visste Guds vilja för mitt liv, men jag gjorde något annat. Jag hade en kallelse till att bli missionär och istället så blev jag byrådirektör hemma i Sverige. Alltså har jag syndat mot den helige ande. Med berått mod.
Men det står ju faktiskt så att om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåta oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet.
Ja.
Men det finns inga andra omgivningar.
Jo, men här finns...
Och när det står om det bekänner.
Ja. Det gör det. Du är på rätt spår. Jag bara pressade lite grann, för här står ju faktiskt att all annan synd ska förlåtas, men synd mot den heliga ande ska icke bli förlåten. Och här gäller det att ha vattentät bevisning, därför att de som har spårat in på det här, de är väldigt svåra att övertyga. Och de är ofta djupt deprimerade. Deras livssaft har verkligen förtorkats av sommarhet. De brukar kunna välta omkull även de skickligaste resonemang. För de har tänkt så mycket på det här.
Det är ju vattentätt skott, men en bit kanske. Allt det du nämnde som exempel där. Skulle det vara synd mot den heliga ande, då är allt synd mot den heliga ande.
Ja.
För det är ju synd, det är att göra emot vad Gud vill.
Ja.
Och du var bara en massa exempel på att göra emot vad Gud vill.
Ja, jo då, jag håller med dig, gärna.
Men det hjälper inte människan slutgiltigt. Men...
Nej, jag är alldeles övertygad om att den person som tror sig har begått synd mot den heliga ande kommer inte hålla med dig. Så lätt kommer man i regel inte undan. Fast du i och för sig har rätt. Vi har rätt i allt som har sagts här, men som sagt, det gäller att ha en bevisföring som
du själv använder ju hebreer istället sist, talar liksom att det handlar inte från Guds sida utan handlar från människans sida. Detta att Gud har inte sagt att han inte vill. På det sättet förstår vi att du använder brevet 64-pillen.
Ja, just det.
Men att människan har kommit till den situationen. Den människan som förhärdar sig har alltså beslutat sig för att inte kunna söka
Gud. Ja, just det. Och det är alltså en text man kan använda. Annars tycker jag att Johannes 6:e kapitel är väldigt bra. Vi ska titta på några sammanhang där. Till 37:e versen kan vi läsa: ja, allt vad min fader ger mig, det kommer till mig, och den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Och tanken återkommer 44:e versen: ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Och 65:e versen: och han tillade, för den skull har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Och det betyder alltså så här, att precis som du sa förut, Lennart, så länge en människa söker förlåtelse, Så är det därför att Gud påverkar människan till att söka förlåtelse. Syndafallets skada på människan är i och för sig så djup och fullständig att på egen hand kan människan aldrig komma på idén att söka om förlåtelse för någonting. Ingen kan komma till mig, ingen kommer någonsin på idén att komma till mig om inte fadern drar. Jag brukar förklara för såna här människor, man får ta lite tid på sig, men förklara tills man känner att det går in. Anden vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Hur känns det? Jo, det känner man på det viset att man har en längtan efter att tillhöra här. Och den längtan kommer inte från oss, utan den kommer från Gud. Den längtan är Guds kärleksförklaring till oss och inte vår kärleksförklaring till Gud. Anders?
Ja, Saul.
Ja. När Samuel kommer och frågar vad det är för bräkanden han hör, eller vad menar du?
Ja, hans längtan att få svar från Herren när Herren har skjutit honom.
Då han manar fram Samuels dödan, menar du?
Ja. Det kan vara något som en sån människa sätter i ansiktet på honom.
Ja. Jag tycker annars att kanske det klaraste exemplet på att en människa som har begått den oförlåtliga synden, så att säga, aldrig drömmer om att söka om förlåtelse. Den hittar vi i första Samuelsboken. Jag tror det är andra eller tredje kapitlet vi ska se. Andra kapitlet är. Vi läser 12:e versen och vi läser till och med 17:e versen. Första Samuelsboken 2:12-17. Någon.
Men Elis söner var onda män som inte ville veta av Herren. På följande sätt brukade nämligen prästerna gå till väga med folket. Så ofta någon offrade slaktoffer kom prästens tjänare medan köttet koktes och hade en treuddig gaffel i sin hand. Den stack han ner i kitteln eller pannan eller krukan eller grytan, och allt vad han så fick upp med gaffeln, det tog prästen. Så gjorde de mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta kom prästens tjänare och sade till den som offrade: ge hit kött så att jag kan steka då prästen, för han ville inte ha kokt kött av dig, utan rått. Om då mannen svarade honom: först kan man nu förbränna det feta, ta sedan vad du har lust till. Så sa han: nej, nu genast ska du lämna det, annars tar jag det med våld. Och de unga männens synd var så mycket större inför Herren, som folk därigenom lärde sig att förakta Herrens offer.
Ja, så ska vi hoppa lite längre fram, ska vi se. Mm. Jo, vi läser 22-25 verserna. Kan du fortsätta?
Då nu Eli, som var mycket gammal, fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel och att de låg hos de kvinnor som hade tjänstgör vid ingången till uppenbarelsetältet, sa han till dem: varför gör ni sådant, allt detta onda som jag hör allt folket här tala om er? Inte så, mina söner. Det rykte jag hör vara allmänt spritt bland Herrens folk är inte gott. Om en människa förbryter sig mot en annan så kan Gud medla för henne. Men om en människa förbryter sig mot Herren, vem kan då göra sig till medlare för henne? Men de lyssnade inte till sin faders ord, till Herren vill döda dem.
Ja, det sista ordet här. De lyssnade inte. De hade begått en oförlåtliga synd. Och domen var så att säga redan fälld. Och att den var fälld, det ser man på detta. Att de lyssnar inte. Det finns ingen tanke på att söka förlåtelse. Det finns ingen tanke på att söka försoning. Fastän Eli förmanar dem. Och sen finns i den här texten en annan ingrediens. Som också är viktig när vi talar om synd mot den helige ande. Och det är detta som står i 17:e versen. De unga männens synd var så mycket större inför Herren, som folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Och om vi tittar i Matteus 12:e kapitel. Där vi alltså hade den här berättelsen om den stumme mannen som blev befriad ifrån en ond ande och kunde tala. Och fariserna säger att det är med de onda andarnas furste som han driver ut onda andar. Så gör ju Jesus klart att det som är så svårt med denna deras synd är den effekten har på tredje part. Ni huggormars avföda. Hur skulle ni kunna tala något gott och ni själva är onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är, och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är. Men jag säger er att för vart förfängligt ord som människorna talar ska de göra räkenskap på domens dag. Ty efter dina ord ska du dömas rättfärdig, och efter dina ord ska du dömas skyldig. Det är det moment av förförelse. Jesus talar om för fariseerna att ni talar mot bättre vetande. Ni måste förstå att Satans rike har inte kommit i konflikt med sig självt. Ni talar mot bättre vetande. Och det här är en svår synd, därför att ni leder andra människor vilse. Men hörnstenen i vårt själavårdande av människor som menar sig ha begått synd mot den heliga ande, det är detta som vi brukar säga, att så länge som du söker förlåtelse, så länge som du vill ha med Gud att göra, så länge du är rädd för att du har begått synd mot den heliga ande, så har du inte begått synd mot den heliga ande. Det är sant ur Bibelns synvinkel, men det räcker inte med att säga det till människor, vi måste kunna styrka det med bibelord. Och det är klart att det kan man göra med många texter, men efter min erfarenhet är de här de mest användbara. Tillsammans med Hebreerbrevet 6 som vi läste igår. Där också poängen är densamma. Har man gått över gränsen så har man själv upphört att bekymra sig över situationen.
Det är de folk kanske upplever lite drastiskt, men det slutar på den 25 versen där i första sommaren är ju en direkt fortsättning på Johannes 6 kapitel. Ty Herren ville döda den.
Ja.
Det fanns inte längre någon dragkraft från Gud just till förlåtelse.
Precis.
Utsläcka
andens gåvor, ljuga för andens, stå emot andens, smäda anden och avfalla. Tänk till exempel,
säger
utsläcka andens gåvor. Om det är någon som har en gåva och inte brukar den, är den gåvan utsläckt? Ja, då ligger vi väl risigt till lite till mans. Jag kan nog bara rekommendera dig att stänga
konkurrensen.
Ja. Ja, man kan bedröva den heliga ande. Men alltså det som är den oförlåtliga synden, det ges inte uttryck för i de bibeltexter där det talas om utsläckande och gåvor till exempel.
Nej, det är Timoteus klart och tydligt. Han får ju uppmaningen inte alls att gå bort ifrån Gud, utan han ska uppliva den nådegåvan.
Ja.
Båda breven, han är olydig första. Så det är klart och tydligt från Paulus syn där att det här går bra att gå vidare.
Ja, men jag tror att vi ska ha en passande snäv definition på vad synd mot den heliga ande är. Och framför allt detta att den människa som söker förlåtelse, den människa som söker kontakt med Gud, han gör det därför att Gud först har sökt honom. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er.
För att emot det du säger då, ställ den här frågan som jag kommer igen till.
Ja.
Och Saul frågade Herren, men Herren svarade om inte, varken drömmar din urin eller din profet.
Mm. Och det är första Samuelsboken
18:27.
Ja.
Saul var ju ändå förkastad av Herren, men ändå så sökte han henne.
Det tycker jag är så vimodigt att läsa det han sa. Det står så här, att Samuel hade ju sagt att han skulle inte offra för när han kom tillbaka. Men så säger Samuel, varför offrar du? Då säger Saul, du dröjde och då tog jag mot till mig och offrade.
Ja.
Det är klart att Saul sökte ju inte för att han kan få förlåtelse. Det var för att vinna seger i filisterna. Det var i de egenmäktiga syftena han sökte Gud.
Ja. Men för att vi ska förstå varför Gud inte svarar Saul, så måste vi gå till den punkt där Saul så att säga går över en gräns. Och det är i 15 kapitlet. När Samuel kommer till Saul och söker upp honom i Gilgad, där han befinner sig i krigsläger efter att ha slagit amalekiterna, men inte i allting gjort som Herren hade bjudit honom. Och så kommer Samuel efter att ha fått en uppenbarelse från Herren. Och Saul, han är ju jätteglad och välsignad var du, och nu har jag utfört Herrens befallning. Och Samuel som vet hur läget är, han frågar, vad är det för bräkanden jag hör? Här både bräker det och romar och lite av varje, vad är det här för någonting? Har ni varit i krig eller vallar ni boskap eller vad gör ni? Ja, det var folket, säger han då. Då var det folket. Och sen är det inte det duger för att Samuel i alla fall påminner honom att du är ju kung. Ja, då var det så att vi tog tillvara det bästa för att offra åt Herren din Gud i Gilgal, som han säger. Och då säger Samuel så här. Nu ska du höra vad Herren har sagt till mig i natt.
Sextonde versen, 15-16.
Ja. 23 versen. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Fanns det inte förlåtelse för detta? Jo, det fanns det säkert. Men Saul förhärdar sig och sitter kvar. Du ska inte vara kung längre. Och det naturliga hade varit att Saul hade sagt, okej, jag har gjort mina tabbar, jag har förbrutit mig mot Herren. Det vill jag bekänna och ta konsekvensen och abdikera. Då hade han bekänt sin synd och icke överskylt det. Men nu gör han bara ett medgivande. Saul sa till Samuel, 24 versen, jag har syndat därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat emot dina ord. Och så kommer en förklaring, ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Och så kommer det lilla ordet men. Men. När en människa säger, okej, jag har syndat, men. Det är ett medgivande, det är aldrig en bekännelse. Så fort du stöter på ordet men, så är det inte en full bekännelse. Och det ser man i Sauls liv på detta, att han sitter kvar. Och när han börjar ana att David är den som Gud har utsett till konung efter honom, så förföljer han David. Och det är liksom grunden till att han till sist drivs fram till detta mått av desperation, där det står att Gud inte längre svarar honom, varken genom profeter eller genom ur i vår tung.
Var det så att han sökte egentligen inte förlåtelse, utan han sökte upprättelse? Han ville ha upprättelsen liksom.
Han ville ha makten kvar.
Ja, men inte förlåtelsen egentligen.
Nej. Och därför säger man också till Samuel att nu kan vi väl gå du och jag och tillbedja Herren inför allt folket. Och först vill inte Samuel, för han förstår ju mycket väl att det här är rena teateruppvisningen. Men till sist när han förstår att Saul tänker sitta kvar, så säger Samuel, okej, jag går med dig. Därför att han tvingar inte bort Saul ifrån tronen. Utan är det så att Saul väljer förhärdelsens väg, så okej, Samuel kan ställa upp på det. Konsekvensen är Sauls.
Just det, det är ju riktigt. Och min fråga, det var ju liksom den att du sa att en människa som Herren förkastar söker inte Herren. Men här är det uppenbart att Saul söker inte Herren för att få uppleva Guds förlåtelse, utan för att få egen ära genom att vinna filisterna.
Ja.
Och för att överhuvudtaget...
Det är bara det Saul söker.
Ja.
Han söker ju inte det djupa förhållandet med Gud. Och gemensamt på månaderna söker ju egen ära att vinna filisterna på tillbaka till kungen.
Ja. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. När vi så kommer in på det digra och omfångsrika kapitlet falsk skuld, så har vi redan läst de här två välsignade verserna i Hebreerbrevet 9. Om hur Jesu blod kan rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Gud. Och jag har två biblar i mitt samtalsrum där hemma och de ramlar nästan upp på Hebreerbrevet 9 bara man lägger dem på ett bord. För det är en så viktig text. Att man kan tala om detta att du behöver läkedom för ditt samvete. Inte syndernas förlåtelse. Och det är så enormt viktigt att man alltid får klargöra för människor att ett rent samvete är startkapitalet, utgångspunkten för en kristens liv. Inte någonting som man långsamt arbetar sig fram till genom att bli allt snällare och allt bättre och vittna allt framgångsrikare och vad det är mera. Vilket också är en kuslig missuppfattning som är så vanlig. Utan det rena samvetet är den gåva Gud ger. Och vi har anledning att titta på ytterligare ett ord som är bra att åberopa när man talar om falsk och äkta skuld och skuldkänsla. Det är andra Korinthierbrevet 7 och 10. Någon läser.
En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. Medan världens sätt att sörja leder till död.
Ja. Alltså ett anklagat samvete kan vara anklagat av Gud. Det kan vara den heliga ande som överbevisar människan om synd. Och det är en bedrövelse, en sorg efter Guds sinne. Och det kan göra ruskigt ont. Men det slutar inte där. Det leder till en konsekvens. Det leder till att man plötsligt verkligen av hjärtat önskar en förändring i sitt liv och man får den. Och smärtan förbyts i glädje. Men en anklagelse efter världens sinne, alltså en som inte kommer från Gud, den kan komma från människor i omgivningen. Väldigt vanligt är att den kommer från en själv. Rena rundgången alltså. Och den kan komma från mörkrets andemakt. Men jag tror att djävulen får oftare skulden än han borde. För vi är mästare på att anklaga oss själva. Och den bedrövelsen, den leder till död, står det. Den leder till ensamhet. Den leder till ett sådant mått av depression och ofrimodighet att man liksom börjar att avskärma sig och isolera sig. Men den går aldrig över. Den förbyts aldrig i glädje. Den leder inte till någon omvändelse. Den leder inte till någonting, den återvändsgränd. Och den måste avslöjas alltså som den falska företeelse den är. Och så får man alltså börja att istället bilda till Gud om ett samvetets och känslolivets helande. Och kanske också börja be till Gud om hjälp att låta bli att anklaga sig själv. Paulus talar om en trons sköld som utsläcker djävulens alla brinnande pilar. Och djävulen heter inte våra bröders åklagare för ingenting. Hans brinnande pilar är anklagelse. Och det Paulus försöker lära oss det är att det rena samvetet behöver ett skydd. En sköld. Och att vi har alltid stor anledning att anropa Gud om ett rent samvete. Men också att anropa honom om en trons sköld som skyddar det rena samvetet. Och nu lider bandet mot sitt slut och nu vill jag få komma tillbaka till den här mannen på alkoholmottagningen. Han som satt och grät. Emot dig alena har jag syndat. Det här är ju en väldigt vanlig situation. Inte minst är det så tungt med den skuld som vilar på en människa som har eller menar sig ha skuld gentemot sina barn. Psykologin är ju sanningen i dess obarmhärtigaste form. Det finns ingen nåd i den. Har det gått dåligt för dina barn så måste det ju vara ditt fel. Eller som ungen som kommer hem med ett dåligt betyg och säger till farsan, jag vet inte om det är arv eller miljö. Men ditt fel är det ju i vilket fall. Och man kan ju uppleva det fruktansvärt tungt. Och då kan det vara ett evangelium att förklara för en människa att nu ska vi anropa Gud om ett rent samvete. Därför att när du får ett rent samvete så börjar det lösa upp förhållandet mellan dig och ditt barn. När du kan närma dig ditt barn som du har känt skuld inför så länge. När du kan närma dig ditt barn med rent samvete. Så kommer en relation att kunna öppnas mellan honom och dig som inte funnits förut. Och det betyder läkedom för ditt barn. Kanske inte med en gång men på sikt. Men om ditt barn alltid upplever hur det kommer en vägg av skuldkänslor framför dig varje gång du närmar dig honom. Så går ert förhållande aldrig att reda ut. Så ta emot ett rent samvete från Herren. Så att det kan bli en läkedom också i hans liv. Förstår ni? Väldigt viktigt att man får lära sig att förklara det här på rätt sätt. För man tycker att jag kan ju inte ta emot ett rent samvete förrän hans problem är lösta. Så käre Gud, lös hans problem först. Så jag kan få ett rent samvete sen. Och Guds väg kan vara den motsatta. Ta du emot i kraft av försoningen ett rent samvete idag. Så kan jag verka genom det så att det blir läkedom också för ditt barn. Det kan man i förstone tycka att det är för bra för att vara sant. Och att det skulle vara någon sorts verklighetsflykt i det här, men det är det inte. Var och en som har sett det fungera några gånger vet att det här är realism. Det är evangelium. Och det har evangeliets frigörande kraft. Dåligt samvete sprider sig alltid som ringar på vattnet och påverkar omgivningen. Rent samvete har också en fantastisk smittande effekt. Och lika väl som man kan smitta ner folk med dåligt samvete kan man smitta upp dem med ett rent. Och det är liksom Herrens problemlösning oftare än vi tror. Och att han vill få utrusta oss med gåvan att ta emot ett rent samvete och leva vidare med ett rent samvete. Det betyder inte att man blir en förhärdad figur som aldrig bekänner någonting och som menar sig vara perfekt och syndfri. Tvärtom, den som har ett rent samvete kan lyssna till förmaning på ett helt annat sätt än den som har ett anklagat samvete. Han kan till och med söka förmaning. Men det är väldigt välsignat att vi förstår det rena samvetets gåva på rätt sätt. Det är liv. När det anklagade samvetet är död. Det rena samvetet öppnar för relationer där det anklagade samvetet leder till ensamhet och isolering. Konflikter och missförstånd. Svårigheter och problem på allt sätt. Ett skyddat samvete som bara Gud kan få tala. En ljuvlig gåva.